Bakom varje uppklarat brott finns det vardagshjältar, poliser som inte ger upp, som tröskar igenom alla fakta och som till slut kommer fram till sanningen. Under alla år som jag har gjort Efterlyst har jag träffat hundratals brottsoffer som alla vill ha upprättelse genom att den skyldige ställs till svars. Jag har också träffat hundratals brottslingar som i många fall trodde att de skulle klara sig, i alla fall i den stund de utförde brottet. Men den här podden handlar inte om brottsoffer. Den handlar inte om förövare. Den här podden handlar om de som gör sitt jobb. De som ser till att den skyldige åker fast. De som ger brottsoffren upprättelse. Den här podden handlar om utredarna som löste fallen jag aldrig glömmer. Alla mord är tragiska. Alla mord är fullständigt onödiga. Det finns inget som rättfärdigar en sån handling någonsin. Men ibland finns ett motiv, en anledning som vi andra kan följa. Inte förstå, inte förlåta, men ändå logiskt få ihop. Dubbelmordet på 18-åriga Emma och Linda på Hallandsåsen 2004 är inte ett sånt mord. Det är kanske det mest meningslösa dåd jag någonsin hört talas om. Två unga flickor träffar av en slump två killar som är 17. En av tjejerna har en bil och det blir hennes död. 2007 gjorde vi en dokumentär i TV3 om det som då hade kommit att kallas dubbelmordet på Hallandsåsen. Jag träffade familjemedlemmar till flickorna, kompisar, poliser som gjorde tekniska undersökningar, förhörsledare, rättsläkare och de som ledde utredningen. Och alla var otroligt tagna av just meningslösheten i detta dåd. Och jag minns en sak särskilt väl. Vi skulle filma på den plats där flickornas kroppar hittades i en skogsdunge på Hallandsåsen nära Båstad. En snårig liten skogsväg går parallellt med stora vägen till en halvt igenvuxen vändplan. Det känns som man är långt inne i skogen, men E6-an passerar bara några meter därifrån. Men platsen är så igenvuxen att den stora vägen inte syns. Det är bara ljudet från de passerande bilarna som tränger igenom. Det var tidig vår i Skåne och vädret var så där lovande som det kan vara. En sol som inte värmde men som lyste klart. Som förebådade ett slut på rusket och att en ljusare tid väntade. Fotografen var överförtjust över just det här ljuset. Han ställde upp kameran och förberedde ljudupptagningen. Själv gick jag fram och tillbaka och övade på det jag tänkte säga. Och så började inspelningen. Och då, plötsligt på ett ögonblick, förändrades allt. Solen gick hastigt i moln. Temperaturen sjönk flera grader på några sekunder. Och en hagelstorm drog helt oväntat in över oss. Det blev mörkt, blött och isande kallt, en kyla som nådde ända in i själen. Jag kan inte påminna mig att jag någonsin fryst på just det sättet. Det var som om vädret speglade det fruktansvärda som hänt på platsen vi var på, som kölden de två unga tjejerna dog av, som om döden själv uppenbarade sig. Jag blev oerhört tagen och rädd. Jag kände verkligen ångesten platsen förmedlade. Den kyla jag kände präglar hela den här historien. En historia helt utan känslor från gärningsmännen, i alla fall en av dem. Allting började egentligen en vecka före morden. Emma och Linda hade varit på klubben Madison i Båstad. De hade känt varandra länge. Två helt vanliga tjejer som obekymrat levde i nuet med hela livet framför sig, som just tagit de första stegen mot en egen tillvaro. Emma, glad över sitt nya körkort och stolt över bilen hon fått av sina föräldrar, hade precis börjat plugga i Halmstad. Linda, lite mer tillbakadragen kanske, hon studerade i Varberg och hade börjat sin första praktikplats. Båda två, helt vanliga och skötsamma tjejer. På väg hem den där fredagskvällen från klubben i bilen så ser de två 17-åriga killar, Eddie och Robin, som promenerar och erbjuder dem skjuts. De tackar ja och hoppar in. I veckan som följde hade Linda kontakt med Eddie och de gör upp att träffas alla fyra igen helgen efter på lördagen den 16 januari 2004. Till sina föräldrar sa tjejerna ingenting om killarna, bara att de skulle till Varberg i helgen. Glada i hågen åkte de iväg. De kom aldrig hem igen. På måndagen hittar en man Emmas bil totalkraschad i backen nedför Hallandsåsen i närheten av Östra Karups kyrka, och bredvid den kraschade bilen låg en mobiltelefon. Men av de som funnits i bilen fanns inga spår. Mannen larmade förstås polisen. En kvinna stannade också till vid platsen och mannen visade telefonen han hittat. Och kvinnan såg att det senaste slagna numret var till Eddie Båsta. Hon ringer det numret. Eddie svarar, men han låtsas som han inte vet någonting. Därefter ringer hon numret som var märkt mamma. Det var så som familjerna fick veta att flickorna var borta. De åker till olycksplatsen, de ringer också Eddie. De till och med söker upp honom, och han, lika kyligt varje gång, förnekade någon som helst inblandning. Varken han eller Robin senare sa sig ha någon som helst aning om vad som hänt. De hade inte träffat flickorna på kvällen. De hade varit hemma helt enkelt. Till och med polisen åkte hem och talade med Eddie. Han var nämligen känd av dem sedan tidigare. Men han nekade fortfarande, och hans pappa gav till och med honom alibi. Ett värdelöst sånt skulle det visa sig. Familjerna fick åka hem med ångesten att något hade hänt flickorna. Något fruktansvärt. Och några timmar senare kom samtalet som bekräftade att deras ångest var befogad, men att det som hänt var så mycket värre än de kunnat föreställa sig. För på söndagen hittades kropparna efter flickorna. De låg sönderslagna och ihjälfrusna i gläntan bredvid E6an utan ytterkläder i januarikylan. Efter det gick utredningen ganska snabbt. Eddie och Robin togs in på förhör, och deras berättelser imponerade inte på polisen. De var båda skadade och de gav två olika versioner om vad de gjort på kvällen. Den tekniska undersökningen visade att killarnas blod fanns i Emmas kraschade bil, och spiken i kistan var analysen av deras mobiltelefoner. Det här var en av de första utredningar där man använde sig av möjligheten att pejla mobiltelefoner för att kunna fastställa vad de varit. Och den analysen visade att Robin varit på mordplatsen vid tiden för mordet och Eddie befann sig vid bilen vid tiden för kraschen. Det här blev för mycket för killarna. Den ena, Eddie, skyllde allt på Robin, men det var något polisen inte trodde på. Och Robin bröt ihop och berättade vad som hänt. Han gick också med på att genomföra en rekonstruktion så polisen skulle få alla detaljer. Och det blev en fasansfull berättelse. Pojkarna hade träffat tjejerna som de kommit överens om och hoppat in i bilen. Men någonstans där hade de bestämt sig för att stjäla bilen av dem. Eller rättare sagt, Eddie hade bestämt sig. Han sa att han behövde kissa. Så de åkte till den här mardrömmens glänta där han och Robin går ut. Väl där ute frågar Eddie om Robin är med på att stjäla bilen. Visst, säger han. De går tillbaka till bilen. På varsin sida om den. De öppnar dörrarna ungefär samtidigt och drar ut Emma och Linda, och var för sig misshandlar de tjejerna så kraftigt att de inte kan röra sig, låter dem ligga på marken och kör iväg bilen. De hinner inte säkert långt innan de kraschar någon kilometer därifrån, som genom ödets svarta ironi klarar sig båda utan allvarliga skador. Kvar i skogsgläntan ligger de två offren. En är medvetslös, den andra försöker släpa sig fram men misslyckas. Båda fryser ihjäl. Robins berättelse räcker för att få de två dömda för gärningen. Men som en extra skymf mot de anhöriga döms Eddie till 4 års ungdomsvård. Medan Robin, som ändå hjälpt polisen, är 10 månader äldre och hunnit fylla 18 vid tiden för domen, så han får dubbelt så långt straff, 8 år. Karin Lundqvist på Länskrim i Skåne var en av dem som utredde fallet.
Jag var jobbade som utredare på länskrim då. Och hade beredskap som utredare för just grova misstanke kring grova våldsbrott.
Och kommer du ihåg då när du fick liksom, när du blev inringd eller någon informerade dig eller hur det gick till?
Ja, jag blev först inringd av beredskap i kommissarie och han ringde egentligen och sa att de hade fått in en anmälan om ett om försvunna flickor och att man var rädd att det hade hänt om någonting så att vi skulle göra oss beredda och att vi skulle åka upp mot Helsingborg. Och det var innan vi visste vad som hade hänt.
Och det som att säga föranledde larmet var ju att man hade hittat den här bilen som var kraschad medan flickorna som hade haft bilen var borta. Det var egentligen det som föranledde då larmet. Vad var det som gjorde att man tog det på så stort allvar direkt?
Det var nog rätt många olika delar. Precis som du säger, det var bilen man hittade. Och den ena flickan hade precis fått sin bil av sina föräldrar. Och hon var alltid rädd om sin bil. Hade aldrig lånat ut den och så vidare. Och att hon då var försvunnen, eller hon och hennes väninna. Och att man inte hittade dem helt enkelt. Klädesplagg från flickorna fanns kvar i bilen. Sen, och att den var så demolerad. Det var många faktorer.
Det måste ha varit en ganska märklig anmälan det här ändå. En så skadad bil och så inget spår av flickorna.
Nej, och det var ju också en del som gjorde att man tog det på allvar helt enkelt. Att det var någonting, man fick känslan ganska snabbt att det var något som inte stämde. Vi hoppades ju in i det längsta att flickorna hölls mot sin vilja någonstans.
Mm, mm. Men ni var övertygade om att något allvarligt hade hänt? Att det inte vara bara så att de hade krockat med bilen och sen höll sig gömda för de skämdes? Det alternativet trodde ni inte på?
Nej, det trodde vi inte. Utan någonting hade hänt flickorna. Frågan är bara vad det var helt enkelt.
En annan märklig detalj som jag kommer ihåg från det här är ju att en av dem som sen blev huvudmisshängt, nämligen Eddie, han figurerade ju redan den dagen när bilen var funnen men innan flickorna hittades. Han var ju redan då, föräldrarna hade tagit till en av flickorna att ta kontakt med honom och även polisen.
Ja, precis. Anledningen till det var ju att man hittade en telefon och den tillhörde en av flickorna, Emma, som hennes bil, som ägde bilen och körde. Och då var det ju en upphittare som tittade i den mobilen och så senast uppringda samtal, och det var ju Eddie. Och det var ju samband med det hon också, den här upphittaren, hittade numret eller till mamma och ringde upp det. Och det var så som föräldrarna fick reda på att det hade hänt en olycka.
Och den här Eddie var ju redan känd av polisen sedan tidigare. Det var liksom inte någon vanlig tonårskille. Det måste ju också ha gjort att ni blev väldigt oroliga när ni förstod att han på något sätt var inblandad i det här.
Ja, och det var ju de här polispatrullerna som kände till honom sedan tidigare. Hans kriminella bakgrund som också sökte upp honom i huset. Och det var ju inte så, det var ju 300-400 meter ifrån där bilen var krockad.
Så ni hade i det här läget, ni hade en kraschad bil, ni hade två försvunna flickor och ni hade en känd kriminell tonåring. Jag menar, den mixen måste ha bidragit i högsta grad till er oro.
Absolut, absolut.
Sen hittades kropparna senare den dagen. Kommer du ihåg hur du fick besked om det?
Ja, det var ju som jag sa tidigare att jag blev uppringde egentligen för att vi skulle åka upp och att spaningsledaren tog det på fullaste allvar att någonting har hänt flickorna. Vi måste börja och göra aktiva eftersökningar på dem. Att det här inte bara att de håller sig undan som du sa, utan det är någonting har hänt. Så jag satt i bilen upp till Helsingborg när kommissarien ringde en gång till och sa att vi har hittat flickorna. Jag fick ju reda på att där var bilspår efter en bil som verkar ha lämnat ganska med en rivstart eftersom det var lite jord över en av flickorna. Och att båda flickorna låg på varsin sida om bilspåret.
Jag kan tänka mig att i det här läget då när ni har hittat flickorna, ni ser att de har blivit grovt misshandlade. Och då har ni ju också två personer som ni vet att de var med, nämligen Eddie och Robin. Och en av dem känner ni sedan tidigare. Det måste ju ändå ha varit någon slags känsla att ni visste redan vilka som var ansvariga för detta.
Nej, det vill jag nog inte hålla riktigt för sant, utan det var spaningsledaren tittade på hela bevisläget men tog ändå ett beslut på ett polisiärt hämtningsbeslut på killarna, och det var ju efter att den samlade bedömningen både med den sista uppringning, vi visste inte 100 att flickorna och pojkarna hade träffats. Det visste vi inte då. Det kom senare.
Ja, det ni hade då var ju telefonsamtalet där att det fanns med i hennes telefon och du ringde den sista upphängda. När förstod ni att det var någonting med de här killarna? Att det fanns någonting mer än för de nekade vad jag förstår. Men när förstod ni att jo, vi är på rätt spår?
Ja, de hämtades in och man gjorde en första husrannsakan i huset, eller båda husen, förlåt. När vi då fick in dem till polishuset så såg vi att de hade skador båda två. Både på händer och i ansiktet. Är inte så allvarliga skador, utan om man tittar på bilen så hade vi ju trott att det skulle vara mycket värre skador på dem som hade varit i bilen. Men det var lite rivsår och lite skador på händer och lite blåmärken och sånt där. Så att vad vi började med, det var ju egentligen ett första förhör där de delgavs misstanke, hade rätt till försvara och sådär. Och sedan bar det iväg till rättsläkaren för en levande undersökning av båda, både Eddie och Robin. Mm.
Och sen fick ni så småningom, nu vet inte jag exakt i vilken följd saker och ting inträffade, men ni fick i alla fall bekräftat att det var deras blod i bilen. Var det det som var avgörande?
Nej, delvis. Det är nog en samlad bedömning där också. Precis som du säger, där fanns blod i bilen av en av killarna. Men där var också, vi hittade en vante som tillhörde Emma med blod på. Och det var Emmas blod på den här vanten. Vi av med den andra vanten, en tumvante. Vilket visar på att de som var i bilen när bilen krockade har haft åsamkat Emma en skada. Och Emma hade inte varit i bilen så att säga när den krockade. Så det måste ha kommit innan. Det som blev avgörande skulle jag säga, det var de masttömningarna som gjordes. Vi gjorde masttömningar i Ängelholm uppe på Hallandsåsen. Och när man fick sen tömningen eller resultatet på hur masten tömde och även tömningar på Robins mobil och Eddies mobil, så visade det sig att Robin fick hade fått ett mass sms från en tjej. Och det var kring 2-tiden på mordnatten. Och det visar då att det pekade ut att Robin hade varit på platsen precis vid den tidpunkten.
Mm, på mordplatsen?
På mordplatsen, ja.
Och Eddie hade varit vid bilen, visade sig, ungefär när den hade kraschat.
Ja, och då pratar vi 10-12 minuter senare.
De här masttömningarna då som ni gjorde, de går ju ut på att pejla in var telefonerna har befunnit sig vid olika tidpunkter. Det var inte en helt vanlig metod då?
Nej, det har ju gått några år sedan dess. Det var det. Så att vi hade ju en teletekniker med, och spaningsledaren som tog över, Annika Nilsson och ytterligare en person var på plats tillsammans med teleteknikern och egentligen prickade exakt och fick signalen att den pekar precis på den här lilla grusvägen där flickorna låg.
För jag kommer ihåg att när jag då fick höra om det här, att det var första gången jag hörde talas om att man använde just den metoden, att man avlyssnade telefonen och så här, det hade man gjort tidigare. Men just det här med att pejla in var de befann sig var för mig helt nytt.
Ja, ganska nytt i alla fall. Vi har använt det tidigare, men det var ganska nytt då.
Men då har ni ju två personer. Då har ni plötsligt rätt mycket på dem. Ni vet att de har befunnit sig där och så vidare. Men de nekar fortfarande. Mm. Vad behöver ni i det läget för att komma vidare?
Ja, vi hade ju inte fått masstömningen då. Utan när de blev anhållna så hade vi ju egentligen en rättsläkare som visar på skador. Vi har tagit in deras telefoner och att bilen krockade nära Eddies bostad. Och vi hade telefonen som var uppringd senast till Eddie. Det var vad vi hade då. Och de nekade, precis som du sa. Vad vi fick in då, det var att det var en det var många ungdomar i den här som de umgicks med allihopa, både Emma och Linda, men även Eddie och Robin. Så det var många ungdomar som umgicks och vi hade många förhör där. De umgicks på en fritidsgård inne i Båstad. Den fritidsledaren ringde in till polisen under söndagen, eller om det var måndagen, men de första dagarna precis efter att flickorna var hittade eller funna, och han berättar då att han kom körande in mot Båstad och fick syn på Robin som kom gående. Robin hade bara klädd i en t-shirt, hade sin jacka i famnen. Han stannar och tar upp Robin och frågar då varför han inte har jackan på sig och så vidare. Och han säger då att jag har fläckar på jackan för att jag har lekt med Eddies hundar. Och han hade skador i ansiktet. Och den här fritidsledaren frågar det också varför de skadorna, var de kommer. Det var också att han hade lekt med en hund. Han tyckte det var konstigt, det var ett märkligt beteende som Robin hade där och då. Så han körde Robin hem. Men efteråt så ringde han till polisen när just han fick reda på att flickorna hade varit hittade och mördade.
I det här läget som ni befann er då, så med de här två som nekar, så antar jag att förhören blir väldigt viktiga. När ni tror er vara säkra på att ni är rätt personer, så handlar det om att försöka få dem och så småningom ge upp sitt motstånd där. Och det lyckades då med en av dem.
Ja, till att börja, men vi backar lite där. Precis som du säger, förhören där. Det var ju uppenbart att killarna hade försökt prata ihop sig. Vad de gjorde under kvällen, vad de skulle komma överens om. Att de hade varit hemma hos Eddie, de hade druckit alkohol, hade de kommit överens om. De hade spelat några spel och de hade tittat på tv. Ungefär där var de överens. Men när vi då gick in med om detaljer, exakt vad de hade gjort, så då föll det, för då, de hade tittat på olika program, de hade spelat olika, inte samma spel, de hade gjort, det var en hel del saker som var olika, vilket stärkte vår känsla att det här, vi har rätt personer och vi måste bara fortsätta och leta bevis.
Vad var det till slut som fick Robin att ge upp och berätta vad som egentligen hände?
Han fick reda på den här masttömningen. Att den pekade där, som jag sa innan, där sms:et han fick. Och det var precis uppe på Hallandsåsen vid Skogsvägen. Och det var vid tiden för brottet som han fick det. Då föll masken, ska jag säga, för Robin. Och det var då han erkände och berättade att de hade varit där uppe och tagit bilen och slagit tjejerna. Sparkat, slagit dem.
Eddie måste ju också ha fått uppgifter om att hans version inte stämde. Men han bröt aldrig igenom.
Nej, det gjorde han inte. Jag kan väl säga den enda förändringen jag såg på honom, det var egentligen att jag tyckte att han ändrade lite minspel. Blev lite stramare i munnen. Annars så fortsatte han och vidhålla att han inte hade varit där. Han gjorde väl tillägget då. Det var ju även en Eddies rock där man hittade blod från Emma på insidan av en jackficka. Och när han fick det så då svängde han att det var Robin som hade lånat hans jacka och hade gått iväg under kvällen.
Men Robins erkännande ledde till att ni gjorde en rekonstruktion. Tar hand och visar hur det här gick till. När jag ser den filmades då förstås, när jag ser den så slås jag av att han ändå är ganska oberörd. Han är ganska saklig.
Det var en balansgång. Jag tror nog att vi, både jag och min andra kollega som är handläggare i ärendet, Kai Bolin, vi var nog båda överens om att vi var lite oroliga för att Robin skulle helt bryta samman, ska jag säga. Och jag tror egentligen att det var en skyddsmekanism för honom att försöka helt koppla bort, att försöka gå in i en bubbla helt enkelt efter att han hade berättat.
Och den berättelsen räckte ju sen till fällande domar där Robin råkade mer illa ut än Eddie på grund av åldersskillnaden på 10 månader mellan dem. Det är också lite märkligt i sammanhanget.
Ja, hela utredningsarbetet och när man pratar med deras kompisar så var det ju, framgick det ju att det var ju Eddie som var den drivande i alla situationer. Det var han som var den tuffa killen. Han som hade det kriminella förflutna. Och att Robin var den egentligen som var glad att han fick lov att vara med ibland. Hade lite tuffare för att försöka hänga på. Jag håller med dig.
Men och det framställs väldigt ofta så. Men man ska också komma ihåg att de misshandlade varsin av flickorna. Det är inte så att Eddie misshandlade båda, utan de tog varsin. Så Robin var ju i sammanhanget lika inblandad som Eddie där och då.
Absolut. Absolut.
Det var inte så att han försökte förhindra eller på något sätt behöll sig passiv, utan han var minst lika aktiv.
Japp, så absolut. Så Eddie gav sig ju på, enligt Robins berättelse, så var det Eddie som gav sig på Emma. När killarna hade lämnat bilen där på Skogsvägen och gick ut, som de sa, för att gå ut och pinka. Och det var då som Robins sa att nu gör vi det, nu tar vi bilen, hade Eddie sagt till Robin då. Han har även diskuterat det tidigare under kvällen i baksätet när de körde runt i bilen. Och då gick de in ut eller mot skogs eller till bilen på skogsvägen från varsin sida av bilen och öppnade bildörrarna och drog ut tjejerna och sparkade och slog dem så att de blev liggande.
Det är den här som jag har så oändligt svårt att förstå, därför att om man bara ville ta bilen, då räckte det att dra ut tjejerna och ta bilen och dra. Det här att man misshandlade dem och lämnade dem, det blir för mig helt obegripligt.
Mm. Och det var det för oss också. Vi kunde liksom inte förstå varför man använde ett sådant övervåld när man bara, precis som du säger, att man behövde bara göra en fult trick och försöka få ut tjejerna på något sätt. Tidigare under kvällen kanske lura till sig bilnycklarna och köra därifrån. Varför göra på detta viset?
Och en annan sak som jag också slår mig, som jag tycker är obegripligt, att båda två använder så mycket övervåld. Som hade de kommit överens om det, men det hade de ju inte, om jag förstår det hela rätt.
Nej, vi fick i alla fall inte Robin att berätta ingående hur vad de hade kommit överens om i den delen. För han sa ju inte mycket mer än att de hade kommit överens att de skulle få ut tjejerna och ta bilen då i skogsvägen.
Nu har det gått ganska många år sedan den här händelsen inträffade, men jag antar att det här måste ändå vara en av de märkligaste händelser du har varit med om och utrett.
Ja, jag ska inte säga, ja, både, kanske inte märkligt, men kolossalt gripande och hemskt helt enkelt. Fruktansvärt brott mot helt oskyldiga flickor som råkar ut för det här. Helt vansinnigt helt enkelt. Onödigt. Det som också gjorde det extra känslomässigt och jobbigt i utredningen och även efter naturligtvis, det är ju att man själv, många, både jag och men även andra, hade ju barn i samma ålder som både killarna och tjejerna. Och man ställer sig många frågor. Hur är detta möjligt? Alltså, en sån ondska egentligen kan ske.
Tack så mycket för att du var med. Emma och Linda skulle idag ha varit 32 år. Hur deras liv skulle sett ut vet vi naturligtvis inte. Men en sak vet vi. De skulle bidragit till vårt gemensamma samhälle betydligt mer än åtminstone en av gärningsmännen, Eddie, gjort. Bara 2 månader efter att Eddie dömts för morden rymde han från ett slutet ungdomshem. Året därpå dömdes han på nytt för bland annat olaga hot, bilstöld och hot mot tjänsteman. Precis som året innan hade han rymt från ett ungdomshem. 2010 grips Eddie återigen och döms bland annat för grov misshandel och olaga frihetsberövande. Domen blev 2 års fängelse. Robin däremot avtjänade sitt straff för morden och har sedan dess inte dömts för något annat brott. Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får chansen att lyssna. Har du förslag på vilka fall du vill att vi ska ta upp eller bara berätta vad du tycker, så mejla till fallen@ilikeradio.se. Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research, Gabriella Lahti. Ljudsättning, Alexander Martyris. Och exekutiv producent, Mattias Arvidsson. Efterlyst och TV3 dokumentär ser du varje krimtorsdag på TV3 via Free och via Play. Tills nästa vecka, tack för att du lyssnar.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.